السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بهذا الفيديو ديالا لتفسير سورة الأنبياء وبيبويا ما بيسمحوا دوليا سبشر فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رأك الذين كفروا أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين.
Vi stannade förra lektionen vid vers 35 och där säger då Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Rafa, versen innan, vers 34. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Allah subhanahu wa ta'ala säger att vi har inte gett någon människa före dig, ja Muhammed, evigt liv. Om du då dör ska de då leva för evigt. Det sägs att den här versen uppenbarades för att kuffar som gjorde narr av profeten Muhammed alaihi salatu wassalam brukade säga att han är poet, han är liknande. Låt han bara dö och sen kommer hans kall att dö. Islam kommer dö, islam kommer försvinna. Folk kommer sluta följa honom. Så låt han bara dö och sen dör islam. Och det här är ett felaktigt påstående. För islam är inte profeten Muhammed alaihi salam. Islam är Allahs religion. Och andra profeter har kommit med islam före honom. Och de dog och religionen levde kvar. Vi dyrkar inte Muhammed, vi dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Så om de då påstår detta och säger att ingen människa före dig har vi gett evigt liv, säger Allah subhanahu wa ta'ala, så ingen människa kommer att leva för evigt, utan alla människor kommer att dö. Och det här ser vi ju i verkligheten, att ingen människa från Adam fram tills idag har levt för evigt. De som vi känner till som levde som längst var Noah och liknande, som levde cirka 1000 år. Men i slutändan, kullu nafsin dha'iqatul maut, så måste varje själ få smaka på döden. Så ingen människa har levt för evigt. Och att en profet skulle dö är inte ett bevis någonstans på att han är på fel väg eller att hans budskap är slut. Utan budskapet är förmedlat och Allah kommer att sprida budskapet vidare. Ja. Den här versen är också ett bevis på att Al-Khidr är död. Och det här kanske någon tänker, vad har det med saken att göra? Och det är väl uppenbart. Al-Khidr, är det någon som vet vem det är? I vilken sura nämns han i Koranen? Surat Al-Kahf. Och vad var det han gjorde i Surat Al-Kahf?
Hörde Moses.
Precis, han var den mannen som gick med, eller som profeten Mosa a.s. Sökte för att då lära sig ifrån. Lära sig tålamod och annat från Al-Khidr. Och det korrekta är att han var en profet. Det finns en felaktig uppfattning hos vissa, speciellt sufister, att Al-Khidr lever, att han skulle vara någon form av så här sufi, och att han lever och besöker folk så här mystiskt. Att jag träffade Khidr och han sa till mig, jag fick uppenbarelse, jag fick hit och dit och så vidare. Gärna att det är möjligt idag att träffa Khidr, att han finns i alla tider och besöker sufi-sheker och liknande. Och det här tyvärr, det är inte bara så här udda åsikt. Det är en felaktig åsikt, men tyvärr vissa stora lärda i islams historia har haft den här åsikten. Bland annat Imam Nawawi. Han säger att det här stämmer. Khidr lever. Och vad är hans bevis? Han säger det är välkänt. Det är välkänt att han lever. Alltså folk vittnar om detta. Erfarenhet tyder på detta. Och erfarenhet är inte ett bevis någonstans. Erfarenhet är inte ett bevis någonstans. För att shaitan kan leka med folk. Shaitan kan komma och skepna den av människa, säger Khidr. Och du behöver inte be, eller du ska göra kyrk, eller du ska göra det något annat. Och de kommer säga, visst. Och de lyssnar på honom. Så Khidr lever inte. Och det här är ett av bevisen, att ingen av människa har fått evigt liv före er. Andra bevis är också att varje själ ska få smaka på döden. Ett annat bevis är också att profeten Muhammed a.s. sa, ingen människa som idag lever på jorden kommer finnas kvar om 100 år. Det här sa han 1400 år sedan. Så ingen kommer finnas kvar på jorden. Och han sa också i slaget av Badr. Han gjorde dua och sa, ja Allah, om den här armén utplånas så kommer du inte dyrkas på jorden efter idag. Om den här armén utplånas så kommer du inte dyrkas på jorden efter idag. Och de var 313 sahaba. Och Khidr var inte från dem. Så skulle Khidr ha funnits så skulle han ha dyrkat Allah på en annan plats. Och lägg också till att skulle han ha levt under profeten Muhammeds sida a.s. så skulle det vara hans uppgift att ansluta sig till honom och stötta honom. Eller ansluta sig till profeten Muhammed a.s. och stötta honom. Och inte köra någon parallell dawa. Utan nej, alla profeter har svurit en ed att de skulle ge honom seger om de skulle leva under hans tid. Det finns många, många argument på att Khidr inte lever. Och det här visar att hur mycket kunskap man än har så kan man faktiskt hamna i vissa fel. Man kan hamna i vissa felaktigheter. Och det visar också på att bara för att en stor imam har sagt någonting betyder inte att det är rätt. Man säger, men Imam Nawawi sa, är du kunnigare än honom? Nej, inte kunnigare än honom. Men andra ulema som är kunnigare än honom, eller som honom i kunskap, har tillbakavisat honom. Och ingen människa är felfri. Och det argumentet håller inte, är du kunnigare än honom? Så kan man inte säga. Har någon gjort fel, har han gjort fel. Fast, punkt slut. Islam är viktigare att försvara än någons heder. Vi försvarar islam före allt och alla. Allah subhanahu wa ta'ala säger sen i följande vers. Kullu nefsin da'iqatul maut. Varje själ ska få smaka på döden. Och vi kommer att pröva er med ont och gott som en fitna. Wa ilayna turja'un. Och sedan så ska ni återföras till oss. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala då att människan skapades, eller människan kommer att dö. Varje människa kommer att få smaka på döden. Men ingen människa kommer att leva för evigt. Utan vi kommer alla att dö. Och Allah alam när vi kommer att dö. Men det är relativt till evigheten nära. Döden ligger alltid runt hörnet. Och därför är det bra att man som muslim alltid är medveten om döden. Man inte förtränger döden. Utan profeten Muhammad alaihi salatu wassalam sa Akfiru li dhikri hadhihi al-ladat. Tänk ofta på glädjedödaren. Eller döden. Ha den alltid i åtanke. Och då han frågades vem är den smartaste muslimen. Så svarade han. Den som oftast tänker på döden. Och bäst förbereder sig för vad som kommer att ske efter den. Den smartaste muslimen är den som bäst eller mest tänker på döden. Och bäst förbereder sig för vad som väntar efter döden. Det här är den smartaste muslimen. För han vet att livet är kort. Vi skapades inte för dunya, vi skapades för al-akhira. Och det riktiga livet, det är al-jannah. Eller hur? Och ingen i jannah skulle önska att komma tillbaka till dunya. Även om de fick allting i det här livet för sig själva. Ingen skulle önska detta. Utan de är så nöjda med det de har fått. Och vi finner ju så många hadither att någon meter, kvadratmeter i jannah är bättre än allt som finns på dunya. Sa'd ibn Mu'adhs näsduk är bättre än allt som finns på dunya. Kvinnans prydnadsskal på huvudet i jannah är bättre än allt som finns på dunya. Och så vidare och så vidare. Yani den här dunya är inte värd någonting jämfört med nästa liv. Och Allah säger sen i samma vers att han prövar oss med gott och ont. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنًا. Det här livet som vi lever innan vi dör är ett test. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. För att sätta oss på test, vem som är bäst i sitt agerande. Och Allah säger här i den här versen att han prövar oss med ont och med gott. Och då nämner de lärda här, som Ibn Kathir. Han prövar oss ibland med motgångar. Och ibland med ni'am, med gåvor. Och ibland, eller han prövar oss med motgångar och gåvor för att se vem som är tacksam och vem som är otacksam. Vem som är tålmodig och vem som är otålig. Och vissa av sahaba sa att Allah prövar oss med shidda wa raha, med goda tider och med svåra tider. Med hälsa, med sjukdom, med rikedom, med fattigdom, med halal och med haram, med lidan och med synd, med vägledning och med villfarelse. Så Allah subhanahu wa ta'ala prövar oss med gott och ont. Och vad sa profeten alaihi salatu wassalam? Han sa, ajaban li amri al-mu'min. Jag förundras över den troendes tillstånd. Alla hans tillstånd är goda. Om han får någonting gott så är han tacksam och det är bättre för honom. Och om han prövas med en motgång så är han tålmodig och det är bättre för honom. Och det här är endast för de troende. Det enda som troende som har dessa goda karaktärsdrag vid gåvor och vid prövningar. Till skillnad från icke-muslimer som då han testas med gåvor och rikedom och annat, glömmer Allah och är otacksam och kanske tillskriver de här gåvorna till sig själv. Och när han prövas med motgångar så är han inte tålmodig utan otålig, kanske jämrar sig och ifrågasätter Allah och hans vishet. Förstår ni? Vänder sig bort från Allah och börjar synda och liknande. Men den troende, han prövas med gott och ont. Och så är livet. Det är alltid den här vad kan man säga, resan mellan att prövas mellan gott och ont. Hälsa, sjukdom, rikedom, fattigdom, ära. Att vara kanske mindre ära och så vidare. Hela livet är så här. För att Allah ska se hur du agerar. Så när du får gott från Allah. Allah öppnar sina gåvor till dig. Bli inte otacksam. Utan öka i din dyrka till Allah. Öka i din tacksamhet till Allah. Och då har Allah lovat att de här gåvorna kommer att öka och de kommer att bestå. Och var inte från de som är otacksamma och tillskriver det goda de har fått till sig själva. Som Qarun. När man sa till honom, var kommer dessa skatter ifrån? Då sa han, det här är från mig. Jag har ärvt. Och jag har på grund av min smarthet igen, jag har fått dessa skatter. Så vad hände? Han förlorade allt. Och kommer att brinna i helvetet för allting. Och samma sak när man prövas med motgångar. Sjukdomar. Förlust av pengar, nära, kära, status, det ena och det andra. så gäller det att vara tålmodig, att inte tappa hoppet, utan att hålla kvar och säga alhamdulillah ala kulli hal, tackar Allah i alla tillstånd. Är det här? Alhamdulillah ala kulli hal, du är sjuk, alhamdulillah, qadr Allah ma shafa, det här är ödet igen, någonting dåligt händer, qadr Allah ma shafa. Och det är så muslimen är, och då belönas han. Så han belönas när han är tacksam, och han belönas när han är otacksam. Mashallah. Och sen säger Allah, wa ilayna turja'un. Efter de här prövningarna i detta liv, med gott och ont, så kommer ni att återföras till oss. Yani, och där kommer Allah att straffa er för er otacksamhet och era synder. Eller han kommer att belöna er för er tacksamhet och era lydnad. Så vi kommer alla att föras åter till Allah och kommer att stå till svars för honom. Allah säger sen, وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ. Allah säger då sen att när de som förnekar sanningen ser dig, så gör de endast dig till ett föremål för hån. De gör narr av dig. Och de säger, är det han som nämner era gudar, yani på ett negativt sätt. Men när Ar-Rahman, den nådrike, nämns, så är de förnekare. Ja. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att när kuffar, de trotsiga förnekarna från Quraysh och andra, såg profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, så gjorde de narr av honom. De förminskade honom, förringade honom och hånade honom. Och de sa då, är det den här personen som nämner våra gudar? Yadkuru alihatakum betyder här på ett nedlåtande sätt. Han brukade inte svära åt deras gudar, men han brukade säga, vad har han nämnt här? Kan era gudar skapa? Kan de tala? Kan de ge liv? Kan de ta liv? Är det de som har gjort det ena och det andra? Kan de hjälpa i svåra tider? Och så vidare. Gärna han satte dem på plats. Det här var det han gjorde, med logiska argument. Men för dem så var det då att förtala och förminska deras gudar. Och så säger Allah sen då, وَهُمْ بِذِكْرُ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ. Men de själva förnekar Allah, förnekar Allah subhanahu wa ta'ala och gör narr av hans profet. Som Allah säger i en annan sura, وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا. Att om de ser dig så gör de bara narr av dig. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Är det denna man Allah har sänd som ett sändebud? Och de säger sen, hade det inte varit för våra tålamod hade han vilselett oss från våra gudar. Till slutet på versen, surat al-Furqan. Så de här har vänt på saker och ting, alltså saker och ting för dem är helt upp och ner. Som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger, de blir arga när man nämner deras falska gudar med vad som är sanning. Då blir de arga. De kan inte ge liv, de kan inte skapa, de kan inte skydda. Då blir de arga. Men när man förtalar Allah ar-Rahman och ljuger om honom och förnekar honom, då är de likgiltiga. Det är en sak, det är helt tvärtom. Så man kan se då, att när man kallar till sanningen, folk blir arga. När du kallar till falskhet och förtalar sanningen, så får du stöd och folk blir glada. Och det är sjukt. Och så är det. Saker och ting är helt tvärtom än vad de borde vara. Hos de icke troende. Allah måste. Så man ska inte förvånas. Det här kan upprepas idag. Att man talar illa om Allah, man talar illa om Islam, man talar illa om profeten Muhammad a.s. från deras sida. Men när det kommer till deras falskhet som helt saknar logik eller bevis eller sunt förnuft, då ska man stå där och försvara. Allah måste. Om du säger det minsta lilla om deras falskhet, så ska de koka och vända sig mot dig. Allah måste. Allah säger sen, خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. Människan är skapt i stress. Jag ska visa er mina tecken, men be mig inte att påskynda. Yani påskynda mina tecken. Människan är skapt i stress. Som Allah då han säger, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. En människa är stressad i sin natur. Vi människor, vi är i vår natur väldigt otåliga. Och därför är, som det har nämnts i hadithen, den största människan, en gåva en människa kan få, tålamod. Med tålamod särskiljer du dig från resten av människor. Med tålamod når du höga ambitioner och höga mål i livet. Du når till slutändan med tålamod. Men otålighet och stress och, vad kan man säga här, vårdslöshet. Man är väldigt impulsiv och inte eftertänksam. Är negativa egenskaper som oftast inte resulterar i någonting gott. Och därför så sa profeten alaihi salatu wasalam, atta'anni min Allah wal ajal min ash-shaytan. Att eftertänksamhet, försiktighet är från Allah. Alltså en gåva från Allah. Och stress är från shaytan. Så det är bra att man tar det lugnt i livet. Man ska göra någonting. Man ska hoppa på en utbildning. Man kollar först. Ska hoppa på ett arbete, äktenskap, bilköp, ett husköp, en flytt till ett annat land. Vad det än må vara. Man är eftertänksam, man stressar inte. Och hur många saker och beslut har vi inte fattat i stress och sen har vi ångrat dem, eller hur? Hur många saker, dumma saker har vi inte gjort eller sagt i ett stressat tillstånd som vi sen har ångrat. Så otålighet är en dålig egenskap. Och därför är det viktigt att man som muslim tränar på att vara tålmodig. Kan man bli tålmodig? Kan man öka sin tålmodighet? Är det något som går att träna? Vad är beviset på det? Sen, profeten alaihi salatu wasalam sa att den som yatasabbar, yani intalar sig själv och kämpar med att vara tålmodig, kommer Allah att göra tålmodig. Och så är det också med livets motgångar. De formar dig och gör dig till en starkare, bättre och mer tålmodig människa. Ju mer motgångar du får genomgå, ju mer tålmodig kommer du att bli. Och ju mindre saker du har gått igenom i livet, ju mindre livserfarenhet du har, ju mindre tålmodig kommer du vara. Men oftast är det så. Sen kan det också vara att vissa människor har tålmodighet och andra goda karaktärsdrag medfödda. Att de har dem medfödda, eller de har liksom haft dem sen de var barn. Så folk är olika i sin natur. Men generellt så är människan otålig och behöver träna på sitt tålamod. Här nämner man i tafsir också när det kommer till just ursprunget till människans otålighet. Mujahid sa, och Mujahid han var ju student till Abdullah ibn Abbas, som var den kunnigaste inom Koranen, att Allah skapade Adam efter att han skapat allting. Efter att hela skapelsen var färdig, så skapade han Adam i slutet på dagen. Den dagen då han skapade en mänsklighet. Så när han gav honom själen, och själen kom till hans ögon, den gick neråt i kroppen, den kom till hans ögon, hans mun, hans huvud, och kommer ner mot kroppen, så sa han: Ya Rab, ista'jil bi khalqi qabla ghurubi shams. Då säger Adam: Min herre, skynda på att skapa mig innan solen går ner. Jag vill bli färdig innan solen går ner. Och en annan hadith också, att profeten alaihi salatu wasalam sa: Den bästa dagen som solen stigit upp över är fredagen. Det var på fredagen Allah skapade Adam. Och det var på fredagen han fick gå in i Jannah. Och det var på fredagen han togs ut från Jannah. Och på fredagen domedagen kommer att infalla. Och fi hisa'a. Och på fredagen finns en timme, en stund, där en muslims, den troendes dua kommer att accepteras. Och han indikerade med att den här stunden är kort. Den är inte speciellt lång. Och vad gott han än ber om den här stunden, så kommer han att få det. Och sen nämns det i hadithen att vissa av sahaba sa att jag vet när den här stunden är. Den är den sista timmen av Jum'a. Den sista timmen av Jum'a. Sista stunden av Jum'a. Och det var i den timmen Allah skapade Adam. Och så läste han den här versen: Khuliqal insanu min ajal. Att vi skapade människan i stress. Ja. Så här finner vi vad? Att människan i sin natur då är väldigt brådskande och stressig. Förutom de som Allah azza wa jal berikat med tålamod. Och här också faidan från den här hadithen, att fredagen är Sayyidul Ayam, den vackraste och bästa dagen på hela veckan. Och i vissa hadither det är Eidul Usbuh, den lilla veckans Eid. Och under fredagen så finns det ju en timme. Den timme där Allah skapade Adam, vår förfader. Och just den timmen accepteras vår dua. Var du än ber om den timmen så kommer din dua att accepteras. Och därför, och den kallas för sa'at al-istijaba, timmen av där dua besvaras. Så det är bra att man varje fredag ställer in sig på att göra dua i slutet av fredagen. Och när vi säger sista timmen, det är inte de sista 60 minuterna. Utan timmen i traditionell arabiska är ju en del av dagen. En del av dagen. Så sista timmen beror ju på. Den är ju kortare på vintern och den är ju längre på sommaren. På vintern kanske den är en halvtimme, på sommaren kanske den är en timme eller mer. Så den varierar ju från yani, säsong till säsong, speciellt för oss som bor i Sverige. Så alla kulli hal, den timmen är det väldigt angeläget och viktigt att försöka göra mycket dua. Om allting. Och dua är att du lyfter händerna. Du behöver inte göra salat, utan du lyfter händerna och ber till Allah om det goda du önskar för dig själv och för dina muslimska syskon. När Allah nämner att människan skapades i stress, så säger Allah sen falatasta'jilun. Yani sa'urikum, jag kommer visa mig era tecken, så stressa inte. Och det sägs att den här versen då uppenbarades som ett svar till kuffar som försökte stressa profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. De blir ju nära av honom, de blir nära av budskapet. Och de säger då att om det här budskapet är sant som du säger, hämta då Allahs straff. Ja, du säger att det finns ett helvete, det finns ett straff och Allah utplånade folk som leder för oss. Ja, bismillah, påskynda straff. Ja, det är så de säger. Så Allah säger, stressa inte. Men ni är folk som stressar. Ni stressar wallahi onödigt. Och kalla inte straffet över er själva, för de kommer inte klara av det. Och som vi kommer nämna, när straffet välkommen kommer de att ångra sig. Allah säger, jag kommer att visa mig, jag kommer att visa er mina tecken. Men ni kommer att få se det straffet som ni är utlovade. Och det var ju det som hände. De utplånades i Bedr och sen Uhud och sen Khandaq och så vidare. Så de, Allah subhanahu wa ta'ala straffade dem. Och vissa av dem var så högmodiga i sitt trots, som Allah nämner surat al-anfal, att de säger in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alayna hijaratan min as-samaa. Och Herre, om det här är sant det du säger, så låt då stenar regna från himlen på oss. Genom islam är sant, utplåna oss med att regna stenar från himlen. Och det här är hump, det här är idioti. Istället skulle de säga, och Herre, om din religion är sant, vägled oss till den. Visa oss tecken. Låt oss vara från den. Inte påskynda straffet. Men vad tjänar du på det? Ditt liv är redan kort och sen ska Allah straffa dig. Och du ska hamna i helvetet i all evighet. Så stressa inte. Era tid kommer. Och här är också en annan viktig faida. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala yumhil wa la yuhmil. Allah ger uppskov men glömmer inte. Vi människor, om vi vill straffa någon, om person har gjort någonting fel, eller en stat eller polis, rättsstaten vill ta fast någon, så är man väldigt angelägen om att det ska gå snabbt. Personen ska inte komma undan straffen. Eller hur? Fly till ett annat land, eller kanske dö innan, eller det är något det andra. Man är angelägen om att han ska straffas snabbt, så att han inte undgår straffen. Det här är vad vi människor gör. Men alla gör inte så. För att ingen kan fly straffen. Låt dem leva. Om det så är 100 år, 1000 år. Låt dem leva. De är under Allahs makt. De är på Allahs jord. Och Allah kommer att ha deras själar. Och han kommer att låta dem återuppstå på domedagen. Så därför ser vi ibland förtryckare leva på jorden. Och fortsätta göra sitt förtryck. Det är inte att Allah är ovetande om vad de gör. La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum. Tror inte alla ovetande om vad förtryckarna gör. Han ger dem bara uppskov. Han ger dem bara respite, den här lilla tiden att vara på jorden tills domedagen kommer. Så är det. Och det här ska vi alltid tänka när vi ser en förtryckare. Vi ser orättvisa tyranner som förtrycker de troende. Deras tid kommer. Och du skulle inte vilja vara i deras skor på domedagen. Det kan jag lova dig. För de kommer att få sitt av Allah subhanahu wa ta'ala. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. De säger, när blir detta löfte verklighet om ni bara är sanningseniga? Yani, när ska det här löftet bli verklighet att det finns ett helvete och vi kommer att återuppstå? Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala: لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Om de som förnekar sanningen bara kände till den stund då de inte kan skydda sitt ansikte mot elden och inte heller sin rygg, och då ingen ska komma till deras hjälp. Yani, det kommer att komma en dag där ingen kan skydda er. Ni kommer att hamna i helvetet. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala den mycket allvarliga verkligheten de kommer att möta. Och det är att de kommer att befinna sig på en plats där de inte kan skydda sina ansikten från elden och inte heller sin rygg. Och de lärde nämna här i tafsir. Varför? För att de kommer att omslutas av elden från alla håll. Och yatihi al-mautu min kulli makan. Döden kommer från alla håll. Och de har dhulal, de ligger i lager av eld, de har kläder av eld, de har tak av eld, de har en bädd av eld. Allting är bara eld. Och inte bara det, händerna är fastkedjade med bojor runt halsen. Och det sägs enligt vissa att de kommer behöva försöka skydda sig från elden med olika, yani ta bort vissa saker av eld från sig själva genom att putta bort det med sitt ansikte. Vilket egentligen är det första du skyddar när en eld kommer. Är ni så pass förnedrade kommer de att vara på domedagen och alla skydda oss. Är när den dagen kommer, då skulle ni verkligen, kommer ni komma ihåg felet ni gjorde av att ni påskyndade straffet och att ni inte accepterade sanningen. Walahum yunsarun. Och ingen seger kommer de att få. De kan inte ge sig själva seger. Ingen kan ge dem seger. Och definitivt inte deras falska gudar och statyer kan ge dem seger den dagen. Beltatihim baktaten. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala att straffet kommer att komma till dem plötsligt. Straffet kommer att komma plötsligt. Fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wa la hum yunzarun. Så straffet kommer plötsligt. De kan inte yani tillbakavisa straffet. Precis. Och det kommer att göra dem helt mållösa. Och de kan sedan inte avvärja det här straffet. Och de kommer inte ges någon frist, yani dispens. Så när straffet kommer, om ni läser i Koranen, så kom straffet ibland när folket sov. När de sover, de är ovetande. Straffet kommer när de leker och skojar och skämtar eller syndar. Alltså. De kan inte avvärja straffet när det väl kommer. De kan inte säga till dödsängeln, vänta. De får ingen tidsfrist. De kan inte förskjuta på straffet till senare. Utan när det kommer, så kommer det. Och det finns inte heller någon toma. De kan inte heller ångra sig när straffet väl kommer. Som det kom på Fir'aun. Han kände sig, yani, oövervinnlig när han gick ner i vattnet. När vattnet hade delat sig. Och sen plats, straffet kom plötsligt. Och samma sak med alla andra förnedringar. Allah säger sen: وَلَقَدْ اسْتُهْزِيَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. De har gjort narr av sändebud före din tid. Men det som hånade dem omslöts sedan av det som de brukade göra narr av. Allah subhanahu wa ta'ala, som Ibn Kathir här säger, tröstar här profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Jag inger honom tröst och hopp. Att det här sättet att förminska dig och göra narr av dig är inget nytt. Det har faktiskt skett i alla tider. Och alla profeter har drabbats av det. Det är inte någonting som är unikt för dig. Utan alla profeter har prövats med förnekelse av att, och att man har gjort narr av dem. Så vad var det då som hände med alla dessa jäcklare? Jäcklare, svenska, de som gör narr av någon. Vad var det som hände med dem? Allahs straff kom på dem. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger. De omslöts av det de brukade göra narr av. Och det här kan betyda två saker. Det kan betyda att de gjorde narr och sa vilket straff och vilket helvete och vad ska hända och låt straffet komma. Allahs straffet kom. Det de skojade om drabbade dem. Eller att deras skämt orsakade att alla straffade dem. Gärna tog deras liv. Även om det inte var just det de gjorde narr av. Men att de gjorde narr av profeterna orsakade då att de drabbades av denna förnedring och dog som icke-troende. قل ما يقلأكم من الليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Allah säger, vem kan skydda er natt och dag mot ar-Rahman? Nej, från sin herres förmaningar vänder de sig bort. Yani, vem istället för ar-Rahman kan skydda er på natten och dagen? När straffet kommer att komma till er, vem är det då som ska skydda er? Nu är det Allah som skyddar er. Han skyddar både troende och icke-troende. För han är Rahman. Den barmhärtige, den nådige. Mot allt och alla i detta liv. Till och med de som förnekar honom, hans fiende. Han är den som skyddar dem på natten. Att deras hjärta inte ska stanna. Att taket inte ska ramla över dem. Att jorden inte ska sluta upp dem. Det är Allah som skyddar dem. Trots deras förnekelse. Så om Allah är Rahman inte skyddar er. Vem är det då som ska skydda er? Är det era falska gudar som ska komma och skydda er istället? Och det här vet vi alla. Det finns inte. Det går inte. Ingen kan skydda någon vid sidan av Allah. Allah är den enda som kan skydda oss. Om Allah vill skada oss, finns det ingen som kan hjälpa oss om så hela mänskligheten skulle vara enade för att försöka skydda oss. وَهُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. Och de är bortvända från att tänka på sin skapare. Yani de uppskattar inte den ni'ma och erkänner inte den ni'ma, de gåvor som Allah subhanahu wa ta'ala har givit dem. بَلْيُعْرِضُونَ an ayatihi, så de vänder sig bort från alla de gåvor de har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mustan. Och så säger Allah återigen, han betonar, am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa lahum minna yushabun. Har de gudar som kan skydda dem i vårt ställe? De kan ju inte hjälpa sig själva och mot oss kommer de inte att ges något försvar. Så Allah säger återigen, har ni några gudar som kan hjälpa er vid sidan av Allah? Eller finns det? De här 360 gudarna som ni, Ahlul Quraysh, hade satt runt Kaaba. Kan de idag komma och hjälpa er? Kan de inte? Allah säger, de kan inte ens hjälpa sig själv. Den som inte kan hjälpa sig själv, kan den hjälpa någon annan? Ja, kan den. Och därför det var någon av sahaba. Han kom till förnuft. Han brukade dyrka statyer innan han blev muslim. Då sa han en staty. Och någon dag så såg han att en hund hade kommit och kissat. Gjort sina behov på hans staty. Så han tänker, vad är det här för gud? Hade du varit en gud hade du kunnat skydda dig. Om du inte kan skydda dig själv från dessa orenheter, hur ska du kunna skydda mig? Men det här är logiken, eller hur? Och samma sak ni kommer att höra sen, inshallah nästa lektion, då profeten Ibrahim slog sönder statyn, ni känner alla till berättelsen, eller hur? Och vad han säger då? Det var den stora som gjorde. Varför kunde de små inte skydda sig? Man vet alla, en staty kan inte ta sönder en annan staty. Det stämmer inte, det är något som är fel här. Förstår ni? Varför kunde de inte skydda sig? Malakum la tantiquna. Ibrahim sa också till statyerna, varför pratar ni inte? Varför äter ni inte? Varför hör ni inte? Varför dyrkar ni det som inte kan se eller höra? De är oförmögna att göra de mest basala eller göra någonting överhuvudtaget. Hur ska de ens kunna hjälpa er? Det är ni själva som har gjort statyerna. Ni själva har gjort dem i sten eller trä eller vad det nu är. Metall, guld eller någonting. Är ni hur i hela världen ska kunna hjälpa er? Subhanallah. Jag har en rolig bild på sociala medier. Det var någon så här smed som höll på att laga så här statyer. Och så här första verkstaden för att laga gudar. Yani, vad är det här för någonting? En gud som behöver lagas? En gud som går sönder? En gud som inte kan hjälpa eller skydda sig själv? Ja, det, till och med ett barn förstår att det här är fel. Förstår ni? Subhanallah. Och därför, islam som jag har sagt överensstämmer med det sunda förnuftet. Med all logik. Och med din fitra. Och kyrk. Förnekelse. Ja, ni strider mot allt sunt förnuft. Strider mot all fitra. Det finns ingen som helst logik eller sanning i det. Det finns ingen bevis bakom det. Alhamdulillah ala islam. Nah. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, bel matta'na ha'ulai wa aba'uhum. حتى قال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Ska vi, nej, vi har låtit både dem och deras förfäder njuta tills de hade levt långa liv. Men ser de inte hur vi gör med jorden och begränsades ytor, är det då de som ska bli segrare? Nej. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala tillståndet av al-mushrikin, vad det var som fick dem att göra det fel de gjorde. Och det var belmatta'na ha'ula. Ibn Kathir säger, det var att de trots sitt förnekelse och otro fick njuta av det världsliga livet och kanske leva långa liv. Så de trodde på grund av det att de var på rätt. Yani de tänkte att om det vi gör är fel, då skulle Allah inte låta oss få de här gåvorna vi får. Och vi skulle inte leva långa liv. Så det här i sig själv är ett bevis på att vi är på rätt väg. Men det argumentet håller ju inte. För att Allah subhanahu wa ta'ala ger dunja till den han älskar och den han hatar. Men alla får dunja i det här livet. Det har inte att göra med om du är från Allahs awliya eller inte. Utan alla får det goda. Allah är rahman, som vi nämnde, till allt och alla i detta liv. Till och med hans fiende får åtnjuta det goda i detta liv. Så det bevisar ingenting alls. Men det var det som förblindade många människor. Och kanske också det som förblindar många människor idag. Men varför vänder de sig inte till Allah? De är för bekväma. De har det för bra. Alltså, de har inte behovet enligt dem att vända sig till Allah. Men wallahi, behovet finns. Behovet av att tacka din skapare och alla de gåvor du har fått. Det tillstånd du befinner dig i. Och att söka skydd från att straffas i nästa liv. Och att få fortsätta åtnjuta Allahs belöningar i kommande liv. Fast i ännu större grad i paradiset. Så Allah musta'an. Människan är wallahi dum. Afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha. Ser de inte hur vi minskar på jorden? I en tafsir så betyder det här att, som Ibn Kathir al-Hasan al-Basri nämner, ser de inte icke-muslimerna hur deras makt, antal och land minskar med muslimernas erövring? Yani Allah ger dem seger över er. Ni blir mindre i antal och ni förlorar land och styrka. Och muslimerna segrar. Det här är ett tecken på att de får seger från Allah subhanahu wa ta'ala. Det här borde vara ett tecken och en väckarklocka för er. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. Ja, säg, ja Muhammed, jag varnar er endast genom uppenbarelsen, men de döva kan inte höra ropet när de varnas. Yani, säg till dem, ja Muhammed, jag varnar er bara med uppenbarelsen. Jag är bara en mobellur, en förmedlare som förmedlar budskapet, en bashir nadir. En glädjebärare av glädjande budskap för den som underkastar sig sanningen. Wa en nadir, en varnare för dem som vänder sig bort från sanningen. Och allt det här, det är inte från mig. Utan allt jag säger till er är från Allah. Det är uppenbarelse, det är inte mina egna åsikter. Det är inte ett kall till mig själv. Utan det är uppenbarelse. Och det är också viktigt när man gör da'wah. Att man lyfter fram att det vi säger, det är inte våra åsikter. Utan det är uppenbarelsen. Islam, vi har inte egna åsikter. Jag tycker, jag känner. Vad tycker du? Jag kan gå till en person av en annan religion och livsåskådning och säga vad deras religion säger. Men vad tycker du? Jag kan säga så till en muslim. Ja, islam säger, du ska be för om dagen. Men vad tycker du? Det finns inte. Jag har inte rätt som muslim att sätta mig framför Allah. Allah är den som skapat oss. Allah är den som har bestämt att vi ska be. Jag underkastar mig. Jag har ingenting att säga. Alhamdulillah, Allah har sagt det här. Då är det som är det rätta. Punkt slut. Och så här ska vi tänka gällande allt i islam. Inte bara genom att vi är selektiva och tar vissa aspekter av islam och försummar andra. Utan hela islam omfamnar vi. Ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Troende trädde in i islam helt och hållet, omfamna islam i sin helhet. Vi är inte som Ahlul Kitab, som brukade vara minuna bi ba'd al-kitab och yakfuruna bi ba'd. De trodde på en del av boken och förnekade en del av boken. De tar de aspekter av religionen de känner sig bekväma med som gynnar dem. Och det som är jobbigt, khalas, det ändrar vi på. Det lägger vi åt sidan. Det finns inte islam. Utan som muslim, alhamdulillah, du är tacksam över hela religionen, accepterar det och underkastar den. Och har inga egna åsikter i frågan. Så han varnar dem med uppenbarelse. Det här är också en tillfällig lärdom. Och det är att när man ska varna någon, man ska påminna någon, man ska ge ma'ida, en påminnelse om islam. Det finns ingenting bättre än att påminna en person med Koran. Det finns ingenting bättre. Du kan hämta berättelser. Så länge de är sanna, det är tillåtet. Det är bra. Du kan hämta livserfarenhet, du kan hämta quotes, wisdom hit och dit. Men ingenting kommer någonsin att slå och vara bättre än Koranen. När du gör da'wa, finns ingenting, inga argument som är starkare och tydligare än Koranens argument. Och därför återigen vikten av att gå tillbaka till att lära sig Koranen, förstå sig på Koranen, memorera Koranens argument, logiska, rationella argument i att motbevisa falskhet, i att kalla till Allah och hans religion. Där har ni grunden. I att hålla en khutba, hålla en påminnelse, Koranen, Koranen, Koranen. Och självklart profeten Muhammed sunnah alaihi salatu wasalam, som också är wahi, den är också uppenbarelse. De två är uppenbarelse. Så det är de man utgår ifrån när det kommer till en påminnelse. Sen kan man lägga till lite vishet, man kan lägga till lite berättelser, livserfarenhet och det är något det andra. Men i grunden så är det Koranen och sunnah. Och därför om ni ser en person som ger da'wa, men bara snackar och bara roliga berättelser och bara hit och dit och pranks, jag vet inte vad. Det här är ingen, det är ingen fruktbar da'wa. Det är ingenting som är enlighet med profeten Muhammed sunnah alaihi salatu wasalam. Så den här personen, jag vet inte vad, det är någon som försöker uppnå någon kändisskap och likes och följare eller liknande. Så utan det sanna kallet är att man kallar folket till uppenbarelsen. Och alla säger då att du kan inte förmå den döve att höra då han varnas. Gärna det finns de av människor vars hjärtan och vars syn och hörsel Allah har förseglat. De är inte mottagliga för sanningen. Det är som att du pratar med en hörselskadad, vad heter det?
Stum
person, döv person. Du visar någonting, fakta för en blind person, en bild. Han kommer inte ta åt sig, förstår ni? Den döva personen kommer inte ta åt sig. Och så är det med vissa icke-troende också. Du visar dem alla tecken, det räcker inte. Och som vi nämnde tidigare, även om änglarna skulle komma och prata med dem, de skulle inte bli muslim. Så att det finns vissa människor, de är förseglade. De är, de är kuffar och kommer dö som kuffar. Men det betyder inte att man inte ska kalla folk till islam. Man ska säga, khalas, de är kuffar. Eller, jag pratade med honom en gång. Nej, fortsätt prata med folk. Men bli inte förvånad om det finns folk som inte vill ta åt sig sanningen. Det händer ibland. Alla, ibland vi har ju dava på folk och de säger att det här det är rätt, det är sant. Men min familj är kristna. Jag kommer vara kristen. Det är samma sak. Profetens farbror, alaihissalatu wassalam, Abu Talib, eller hur? Han vägrade. Han visste. Det finns till och med poesi. Han säger, jag vet att Mohammeds religion är den bästa religionen. Han visste det. Firaun visste att Musas religion var sanna religionen. Så det var inte en brist på bevis. Det var en brist av vilja att ens följa sanningen. Trots och högmod som då fick dem att förneka sanningen. Iblis. Vet han inte att islam är sanna religionen? Vet han inte att Allah existerar, att det finns änglar och profeter? Han vet. Förstår ni? Så att det är inte alltid att en person inte har bevis, inte är övertygad. De vissa människor, de är bara pure evil. Alltså de är genomruttna. De kommer inte acceptera sanningen. Allah säger, وَلَا إِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَتَنَا إِنَّا كُنَّ ظَالِمِينَ. Att bara om en bris, en liten vind av din herres straff hade bidrat dem, så skulle de sannoliken säga, ve oss, vi har förvisso varit orättfärdiga. Genom de är högmodiga och säger, hämta straffet, låt alla straffa oss. Du bara får känna lukten av straffet. Då kommer du redan då ångra dig. Då kommer du säga, varför trodde vi inte på sanningen? Varför vände vi oss bort från sanningen? Så inte ens prata om när de kommer att få själva straffet. Och sen säger Allah: "Wa nad'u al-mawazin al-qisṭa li-yawm al-qiyamah, fala tudlamu nafsun shay'an." Att vi ska ställa upp rättvisans vågar på domedagen. Och ingen själ ska lida det minsta orätt. Om det så är något med vikten av ett senapskorn, så ska vi ta med det. Ja, vi räcker som räkenskapshållare. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att på domedagen lägga fram rättvisans våg. Och vi muslimer, vi tror ju på al-akhirah, det kommande livet. Och en av de händelser som kommer att ske på domedagen är en mizan. Det finns en våg där gärningarna kommer att vägas. Och de lärda har nämnt baserat på bevisen att den här vågen består av två vågskålar. Som en äldre våg där man lägger en vikt på ena sidan och en vara på andra sidan. Det kommer vara en sådan våg. Där man lägger al-hasanat, de goda gärningarna, på ena vågskålen och al-sayyi'at, synderna, på andra vågskålen. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. Den vars vågskål är tung med goda gärningar kommer vara ett lyckosaligt liv. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Men den vars vågskål är lätt med goda gärningar, gärna hans vågskål är tung med synder, tyngre än goda gärningar. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٍ. Kommer att hamna i helvetet. Så det är de största förlorarna. De som på domedagen möter Allah med mer synder än goda gärningar. Och inte bara det. De som inte accepterat islam har inte ens någonting att väga. För Allah säger: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Att vi kommer på domedagen och låter deras gärningar bli som stoft. Yani som damm som bara blåser iväg med stormen. De har ingenting att lägga på domedagens våg. Utan det är bara muslimer som kan väga sina gärningar på domedagens våg. Och den här vågen, någon kanske tänker, hur kan miljardtals gärningar kunna vägas på en våg? Och då nämndes det en affär att himlarna och jorden skulle kunna läggas på en av dessa vågskålar. Alltså hela universum, de sju himlarna, skulle kunna läggas på en av dessa vågskålar. En så pass stora är de. Det är ingen liten våg som kommer att stå framför dig. Det är den största av vågskålar någonsin. Så allting kan vägas där. Dina gärningar, dina böcker, du som person kan vägas där. Subhanallah. Allah är mäktig. Och Allah säger gällande denna vågskål, eller denna våg: فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Så ingen människa kommer på domedagen att behandlas orättvist. Yani, de lärda säger i tafsir: ingen kommer att missa eller förlora goda gärningar han har gjort. De kommer inte glömmas bort. Allt gott du har gjort kommer att visas på domedagen. 10-fall upp till 700 eller ännu mer. Och ingen människa kommer att straffas för någonting han inte har gjort. I det här livet, du kanske arbetar på ett arbete. Och du får inte din fulla lön. Chefen blåser dig. Eller hur? Eller du kanske gör någonting brottsligt och du straffas för någonting du inte har gjort. Det kan hända. Det finns orättvisor. Men Allah Azza wa Jal, han är al-adil, den rättvisa. Och kommer inte låta dina gärningar gå till spillo. Gå förlorade. Och han kommer inte heller att straffa dig och belasta dig med någonting du inte har gjort. Utan det är bara rättvisa som kommer att råda på domedagen. Och Allah säger här också, just för att betona att allt kommer att vägas. Att om det är något så litet som ett senapskorn. Har ni sett ett senapskorn? Man brukar ha det i matlagning, indisk matlagning. De ser ut som valmofrön. Exakt i den stora typen. Det är ett valmofrön, så här bröd med små svarta prickar på. Det kallas för valmofrön. Och det är egentligen som att göra en liten prick med en penna i handen. Sådär lite. Yani, Allah nämner här något väldigt litet som ett exempel på att ingenting kommer gå förlorat. Att om det är någonting så litet som ett senapsfrö, så kommer Allah att hämta det på domedagen. För man ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Den som gör så lite som en dharra, en myras vikt av gott på domedagen, kommer att se det på domedagen. Och man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Och den som gör det minsta av ondska kommer att se det på domedagen. Och det här lär oss vad, att man ska aldrig se ner på en god gärning. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Se aldrig ner på en god gärning. Hur litet det än må vara. Om det är att le mot en broder, det är att skänka en dadd eller sadaqa, en brödbit i sadaqa. Se aldrig ner på en god gärning. För kanske den här gärningen ger dig de sista hasanat du behöver för att vågskålen ska väga tyngre på den goda sidan. Eller hur? Så man ska alltid samla på sig så mycket gott man kan. Och försöka minska den här dåliga sidan genom att göra toba. För gör du toba så är synderna bort. Det finns ingenting dåligt som kan läggas på den andra sidan av vågen. Och Allah, han är förlorare. Personer som kommer på domedagen vars onda sida väger tyngre än den goda sidan. För han måste ha gjort 10 gånger mer synder än goda gärningar. För nu gör en god gärning, den 10 dubblas. Nu gör en synd, den är gången 1. Så personer som på domedagen, muslim, dåliga sidor väger mer än den goda, har syndat 10 gånger mer än goda gärningar. Så då är man en riktig förlorare, subhanallah. Allah skyddar oss. Jalla, vi avrundar här och kommer inshallah nästa lektion börja prata om profeterna. De 16 profeterna alla nämner i denna sura. Och vi börjar med Musa och Harun. Och sen tror jag det kommer Ibrahim alaihus salatu wassalam. Och om någon har någon fråga så ahlan wa sahlan barakallahu fikum. Suleyma. Vi
pratar om vågskålen.
Ja.
Om vi ser att man har gjort mycket synder, men de goda gärningarna väger ändå mer. Kommer man ändå straffas för de dåliga synderna i helvete först?
Allah, det är en mycket bra fråga. Om en person har synder och det goda väger tyngre. Den som dör med synder utan att göra tauba är under Allahs mashia. Det vill säga Allah kan välja att förlåta honom eller straffa honom. Så vissa muslimer kommer straffas först och sen gå in i paradiset. Och vissa muslimer kommer förlåtas. Kanske förlåtas på grund av goda gärningar de har gjort som suddar bort de dåliga. Kanske förlåtas på grund av att muslimerna, och speciellt deras barn, har gjort dua för dem efter att de har dött, att Allah ska förlåta dem. Kanske kommer förlåtas av shafa'a, medlingen på domedagen. Alla de här sakerna kan orsaka att man blir förlåten inför Allah. Allah. Adam.
Behöver man
wudu
när man gör sujud?
Behöver man wudu när man gör sujud tilawa? Det här har vi pratat om i förklaringen på Bulugh al-Maram. Och där nämnde vi att den korrekta åsikten är att man inte behöver det. Och det har berättats Sahih Abdullah bin Umar att han sa att man behöver inte ha wudu för att göra sujud tilawa eller sujud shukr. Och man behöver inte heller vara vänd mot qibla. Och kvinnan behöver inte heller ha hijab. För att när man läser en sån här ayah och gör sujud, det är inte salat. Det är inte bön. Förstår du? Men det här förutsätter ju också att man läser Koranen från minnet eller från mobilen eller liknande. För när man håller i mushaf så ska man ha wudu. Förstår du? Man ska ha wudu när man håller i mushaf. Men låt oss säga hypotetiskt du läser från mobilen som inte är mushaf. Eller du läser från minnet en sujud, då kan du göra sujud utan wudu. För det är inte salat. Okay? Det är bättre att ha salat, men bättre att ha wudu, men det är inte ett måste.
Okay? Är det sunna eller obligatoriskt att göra sujud?
Det är sunna. Det är sunna att göra sujud tilawa. Sujud tilawa, för den som inte vet, det finns i Koranen. Ungefär 14 platser där man gör sujud när man läser en viss ayah. I slutet på surat Iqra. Och i flera surat i alla fall, surat Araf och så vidare. Så finns det då små tecken. Det ser ut som en liten moskédörr eller moskédörr. En sån, ja. Om du ser den så är det sunna att göra sujud, inte moskéd.
Det är en islamisk fråga, men ska vi
be asar här? Det är en islamisk fråga. Ja, vi ska be asar, inshallah. Jalla, vi avrundar där för idag. Vi ses nästa dag. Salam.
Samtal.
Ja?